Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du lyssnar på den tredje och sista delen av Ladd, en poddserie om kokain. Alicia hade kommit ur sitt drogmissbruk och varit nykter i 2 år. Hon hade haft ett bra år och ett mindre bra år, där hon återigen började fantisera och romantisera kring droger. Under nykterheten hade det gått bra för Alicia att gå ut på krogen med sina vänner utan att dricka alkohol. För det var bara under påverkan av alkohol som hon tidigare hade tagit kokain. Men den här kvällen var annorlunda. Redan innan hade hon haft en inre röst som sa att hon borde stanna hemma. Alicia lyssnade dock inte på rösten. Kvällen började med att hon beställde alkoholfria drinkar och allt gick bra. Men så plötsligt gick hon till baren och köpte en alkoholhaltig drink.
Och då började jag surret igen. Jag bara, tänk om någon vill smaka på min drink av mina barn och vänner, de vet att jag inte dricker. Stress. Hittade på att jag var sjuk. Skulle hem. Drog till någon bar, svepte 2 glas vin och så visste jag en kille som jag hade haft kontakt med som hade varit i 12-stegsprogram som var ute. Och han, av någon anledning hade han ju skrivit till mig den kvällen att han satt hemma och tog kokain. Så. Och då visste jag det. Så då drog jag till honom, tog en taxi dit. Sen satt jag uppe till morgonkvisten. Han somnade någon gång och jag var helt manisk.
Under Alicias 2 nyktra år hade hon gjort sig av med sina tidigare drogrelaterade kontakter. Hon hade därmed inga fler att ringa. Och hon berättade att om hon hade haft det hade hennes återfall åtminstone fortsatt i några dagar till. Den här gången var det hennes återfall bara i 1 dygn.
Jag brukar beskriva det med som att jag ramlade över en kant. Jag behövde det för att jag hade byggt upp mycket prestige kring mitt tillfrisknande eller min nykterhet. Jag har varit nykter nu i 2 år. Så. Men där stod jag. Nu behövde jag inte bevisa något för någon längre. Så nu kunde jag göra det här för min egen skull. Och jag klev tillbaka i de där i 12-stegsprogramsrummen bara efter 3 dagar sedan. Och tog en ny sponsor, som det heter, en mentor. Och gjorde om arbetet man gör där inne i de rummen.
Alicia betonar att det är viktigt att göra det för sin egen skull. Att det var när hon kände att det inte var för någon annan som hennes tillfrisknande verkligen fungerade.
Och jag brukar säga att det är för sig som hjälper, det som det ska vara för ens egna skull. Många säger att jag ska vara nykter och drogfri för mina barns skull. Kanske många tänker, men det ska man väl kunna vara. Nej, det kommer inte att hålla. Det är så många som bara får det här barnet, bara får det här jobbet, bara får den här flickvännen, bara jag gifter mig, bara jag får de här pengarna så kommer jag vara nykter och drogfri. Nej, det funkar aldrig. Om man är så långt gången i sitt missbruk. Så att för sin egen skull. Och jag ville göra det för min egen skull. Och då var det väldigt kul och det var på ett helt annat sätt.
I fallet med de 750 personerna i Göteborg som jag berättade om i det förra avsnittet gav det en bild av vilka som tar kokain. Att det är som polisen Johan Ekström beskrev det, vanliga Svenssons. Enligt den europeiska webbundersökningen om narkotika tar de flesta kokain för att bli höga och ha kul, eller av sociala skäl. Vilket gör att kokainet är som vanligast i krog- och festmiljö. Jag har pratat med en person som arbetar som barchef på en nattklubb i Stockholm och som ser kokainbruket från ringside. Personen vill vara anonym men berättar för mig att de som tar kokain är i alla åldrar och av alla kön. Barchefen berättar vidare att stigmat kring kokain har försvunnit och att det skett en stor förändring under de senaste åren och det har blivit allt vanligare att folk tar sig en lina i festliga sammanhang. Till och med personer som tidigare uppfattats som strängt mot droger tar sig en lina då och då. Personligen tycker barchefen inte att kokainet egentligen är något stort problem på krogen. Istället kan personer som tagit kokain nyktra till och bli mer balanserade, till skillnad från allt för alkoholpåverkade personer som inte kan ta hand om sig själva. Det finns även de som jobbar i krogbranschen som anser att gästerna blir bättre kunder. Både att de nyktrar till men också att självförtroendet ökar och därmed också villigheten att köpa in till exempel champagne. Helt enkelt något positivt för krogens ekonomi. Fick man välja skulle barchefen hellre se att det inte fanns kokain på krogen och berätta att de arbetar med något som heter krogar mot knark. Där har de bland annat fått utbildning hur de ser att någon är påverkad av narkotika och fått rekommendationen att om någon är märkbart påverkad ska de avvisa personen. Men något de inte heller vill ha in på krogen är polisen. Att det skapar mer problem än att folk är påverkade av kokain. Men att det går hand i hand. Är många påverkade så kommer polisen att vara där. Som då även ser andra saker. Som att det är stökigt i lokalen eller att folk är för fulla. Och allt som har hänt på krogen och alla rapporter som skrivs av polisen ligger till grund för när en nattklubb eller bar ska söka nytt tillstånd. Av den anledningen är det vanligt att barpersonalen tittar åt ett annat håll. Samtidigt, menar barchefen, har de inga befogenheter att agera när det kommer till droganvändning och att det vore orimligt för dem att ringa polisen varje gång de ser någon som är påverkad av narkotika. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikupplysningsrapport Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak från 2021 hade 1% av svenska befolkningen mellan 17 och 84 år använt kokain under det senaste året. Det är dubbelt så många som 2013 då det bara var 0,5%. Att användandet av kokain har ökat kraftigt bottnar bland annat i att kokainet har blivit allt mer tillgängligt. Och som barchefen berättade att stigmat kring kokain till stor del har försvunnit. Dessutom är det få preparat som erbjuder samma eufori, välbefinnande och kick.
Det som händer i kroppen är ju att då påverkar det en del signalsubstanser i hjärnan som gör att man ökar vakenhet och lustkänslor och så här, som det mest som man pratar oftast om är det som kallas för dopamin, som det har en väldig kick, att man får en dopaminskjuts, och dopaminskjuts får man ju även av sex och mat och alla njutbara saker i livet så att säga. Den kicken man får i dopaminsystemet av kokain är då mycket större än vad den är normalt sett vid sex eller när man äter gott eller har något trevligt. Så.
Det här är David Eberhard som är psykiatriker och beroendeläkare och arbetar på Maria Beroendeklinik i Stockholm. Han berättar att kokain inte bara påverkar hjärnan utan även hjärt-kärlsystemet. Då signalsubstanserna i hjärnan är sammankopplade med adrenalinpåslag. Ett långvarigt bruk av kokain eller andra centralstimulerande droger leder därför i allmänhet till stor påfrestning av hjärt-kärlsystemet. Och när delar av hjärnan utsätts för det stora dopaminpåslag som kokainet ger så anpassar sig hjärnan och vill helt enkelt ha mer av det.
Om man då tar den här drogen väldigt ofta, väldigt länge, så får man inte längre den positiva effekten, utan det kallas för allostas, att man går ner till att grundläget ligger under det som var från början. Så att för att överhuvudtaget uppnå ett normalt mående så behöver man den här drogen. Så att, och det sker ju, det har man gjort en hel del studier på som visar att det där regleras om i hjärnan, så att grundläget, om vi säger grundläget var att ja, men man är liksom lite, ja, varken positiv eller negativ, och sen har man vissa situationer som gör att man blir superglad eller superlustfylld. Men vid långvarigt bruk av alla typer av substanser som får det här stora kokainpåslaget så blir det snarare så att för att uppnå det där mellanläget så behöver man substansen, och då är man ju i någon mening beroende av den här substansen.
Att ta kokain mer eller mindre dagligen under flera år är förutom att det är skadligt för kroppen även förenat med risken för psykotiska symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Vilket gäller för alla preparat som frisätter mycket dopamin. På drogklinikerna, berättar David Eberhard, möter de dock sällan personer som har kokain som huvuddrog. Allt som oftast är det personer med ett amfetaminberoende.
Dels beror det sannolikt på att kokain är väldigt mycket dyrare, så att de som började med kokain har inte råd efter ett tag, utan då byter man till amfetamin. Amfetamin har också ett något högre dopaminpåslag än kokain och det har en längre effekt. Vilket ju då man kan fundera på att när man då håller, om man då är i de här som tar kokain på fest då, de ser man ju sällan på beroendekliniken, men de här som tar det då dagligen, de skiftar efterhand kanske i rätt hög grad till amfetamin.
Förutom eufori och välbefinnande ger kokainet brukaren ett väldigt gott självförtroende och känslan av att vara störst, bäst och vackrast.
Och jag brukar ju säga att det är ingen riktig tillfällighet, tror jag, att många av de här som blev utpekade under MeToo var ju ganska känt att de tog rätt mycket kokain. För det är en drog som gör att du kliver över gränser på ett sätt som kanske man inte alltid ser vid andra droger. Ja, i och för sig alkohol ser du ju väldigt tydligt att man också kliver över gränser, men det gör man med kokain. Och det har ju en effekt i att man blir rätt, om man då tar det här hela tiden, blir rätt odräglig helt enkelt.
Om man pratar beroende generellt sett så kan nära 50% förklaras av genetik. David Eberhard menar också att hur tillgängligt något är spelar stor roll. Däremot vill han slå hål på myten att bruk av lättare droger automatiskt leder till användning av tyngre droger.
Tillgången, det vill säga möjligheten, är ju alltid en riskfaktor. Det är bara att titta på den muslimska världen där man ser mycket färre med alkoholberoende av det enkla faktum att de inte utsätts för alkohol. Så att det vore ju intellektuellt ohederligt att säga någonting annat, att det spelar roll om du blir utsatt för en substans. Men däremot den här så kallade gateway-teorin som har förfäktats i Sverige sedan 60-talet har ju oerhört lite vetenskapligt stöd. Det vill säga att om man börjar röka cannabis så kommer man garantera, alltså så är det liksom någon gateway till att börja med heroin. Det är ju en omvänd kausalitet, det vill säga det är en sammanblandning av korrelation och kausalitet som är ganska vanligt att man gör. Det vill säga det är ganska osannolikt att någon för det första gör att man sitter på plattan och injicerar heroin. Man har sannolikt rökt cannabis först. Inte för att cannabis leder till att man hamnar och injicerar heroin, utan därför att det är så att säga ett mindre steg att göra. Det är ju samma sak som att det är sannolikt så att du har ätit socker innan du dricker öl. Men det innebär inte att socker leder till att du blir alkoholist.
Den kanadensiska psykiatriken Gabor Maté menar att under alla hans cirka 30 år som beroendeläkare aldrig har träffat någon med ett beroende som inte har haft ett trauma i bakgrunden. Riktigt så långt vill inte David Eberhard sträcka sig. Men han menar att det finns en poäng i Gabor Matés teori.
Sannolikheten att du fastnar i vilken substans det än är, lite beroende på vilken substans det är naturligtvis, hur sannolikt det är ju större om du har, om du så att säga befinner dig, och det vet man ju ganska säkert, att har du en psykiatrisk underliggande problematik av något slag så är risken mycket större. Och har du ett fullödigt socialt nätverk och det har det bra runt omkring dig, så är risken mindre att du fastnar, även om du håller på Stureplan och snortar kokain.
De flesta människor som använder droger blir varken beroende eller dör i överdoser. På samma sätt som att de flesta som dricker alkohol inte utvecklar alkoholism. Det går alltså att ha ett måttligt bruk av såväl alkohol som droger.
Det är jättemånga idag som har ett måttligt bruk av kokain utan att vi ser dem på beroendekliniken överhuvudtaget, och som har ett övergående måttligt bruk också. Det är ganska vanligt förekommande även faktiskt på kliniken att folk som kanske har ett alkoholbrukssyndrom i 40-årsåldern beskriver att de i sin ungdom festade ganska hårt med centralstimulans, ja, men sen slutade de när de var 24-25 och sen så går det 15 år och då har de utvecklat ett alkoholberoende istället. Så att, och där är det ju alltid jättesvårt att veta kopplingen där. Men det var uppenbarligen för de här patienterna inte svårt att lägga av med just de substanserna.
Det är också skillnad mellan olika substanser. Hur svårt det är att ta sig ur ett beroende. David Eberhard säger att det på individnivå kan vara oerhört svårt oavsett vilken substans man än är beroende av. Men hans erfarenhet är att alkohol och opiater sticker ut som de svåraste.
Hold up. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
På vilket sätt man tar en drog påverkar också hur beroendeframkallande substansen blir. Läkaren och hjärnforskaren Nora Volkov, som är en av världens tyngsta auktoriteter på droger och beroende, sa i en artikel i Svenska Dagbladet i januari 2023 att genom att röka kokain kan det ta 9-12 månader att bli beroende, medan om du snortar kokain kan det ta 2-3 år. David Eberhard säger att även om man inte tar kokain dagligen men lever för att ta kokain till helgen, så har man i någon mening ett beroende. Även om man inte tickar alla boxar i mallen som definierar ett beroende.
Alltså den dagen när drogen ersätter alla annan glädje i livet, då är du ju beroende av drogen. Och det gäller ju egentligen alla droger.
Som tidigare nämnt florerar kokain ofta i festliga sammanhang, där det också förekommer alkohol. Alicia berättar att hon aldrig tagit kokain utan alkoholpåverkan, vilket inte är helt ovanligt. Därför är den vanligaste behandlingen mot kokainberoende med hjälp av läkemedlet Antabus.
Och Antabus, för folk som inte känner till det, det är ju ett läkemedel som gör det omöjligt att dricka alkohol och har egentligen ingen effekt på själva kokainintaget. Men det som förefaller vara i de allra flesta fall när det kommer till kokain, så är det ju så att de som återfaller i kokainbruk gör det när de har druckit 2-3 öl. För då tappar de lite impulskontrollen och så tänker jag, det gör väl ingenting att jag drar en lina kokain. Men kan man då få dem att inte göra det genom att ge dem Antabus, då är det ju ganska, de allra flesta som i alla fall upplever att de har ett problem av att ta kokain slutar ju då med hjälp av Antabus, vilket är lite fascinerande.
En annan nyckel för att ta sig ur ett beroende, menar David Eberhard, är viljan att sluta.
Och det är klart att viljan spelar väldigt stor roll för även huruvida du är beroende. Man kan ju säga så här att om du inte upplever att du får några, rätt eller fel, men du upplever inte att du har några negativa effekter av att du gör någonting eller tar någon substans, då är viljan mycket, mycket låg, så då kanske du tar det här varje dag. Frågan är du beroende? Ja, beroendet är, kommer ju den dag du säger att nej, men jag mår inte bra av det här, kan jag sluta med det? Då är du ju beroende, enligt mitt sätt att se på saken i alla fall. Vi kan ta snus. Ja, det är jättesvårt att sluta med snus, men eftersom snus enligt all, i princip all forskning är närmast ofarligt, om inte ofarligt, så kan man ju då säga att ja, hur stor är viljan att sluta med det? Ja, det kostar pengar, det är väl klart. Det är ju ett beroende. Men därför blir det väldigt svårt att jämföra och säga, det är klart att en förutsättning måste per definition vara att du vill. För vill du inte, varför skulle du sluta då? Sen kan man ju då problematisera det och säga anledningen till att du inte vill är för att du är beroende. Så man efterrationaliserar och säger det är nog inget större problem att jag vaknar upp och har kissat på mig i sängen för att jag har druckit för mycket alkohol till exempel, va? Det var en engångsföreteelse för 15:e gången. Men det är klart att du måste vilja förändra, annars kommer du aldrig lyckas med det.
Under andra halvan av 1970-talet slog kokainet igenom på allvar. Och det var vid den här tiden som Sveriges regering tog beslutet om ett narkotikafritt samhälle. En variant på USAs kampanj The War on Drugs som sjösatts några år tidigare.
Sen fick vi ju då den femte stridsfrågan. Det var om det ska vara tillåtet att knarka. Om konsumtionen ska vara tillåten. Och så är det ju fortfarande ännu idag när vi resonerar om det här. Men det kommer nog att bli en ändring.
Det där var läkaren och drogforskaren Nils Bejerot. Även kallad den svenska narkotikapolitikens fader. Han var en av de viktigaste enskilda krafterna bakom den skärpta svenska narkotikapolitiken på 1970- och 80-talen. Och han fick som bekant rätt i att det inte skulle bli tillåtet att knarka. 1988 gjorde Sverige, utöver handel och innehav av droger, det olagligt att även vara påverkad av narkotika. Bejerots hållning var att vem som helst kunde utveckla ett drogberoende och hans idé fick ett stort genomslag, alltså den så kallade gateway-teorin. Att allt bruk leder till beroende, som även David Eberhard varit inne på, saknar enligt nyare forskning vetenskaplig grund. David Eberhard är, som man säger, en mycket stor motståndare till en restriktiv narkotikapolitik och säger att all vetenskap visar att den inte har någon effekt.
Det är ju så att Sverige har fortfarande, även om det var lite bättre siffror nu när vi har faktiskt implementerat väldigt mycket harm reduction vad gäller opiater, så har ju det, såg jag nu i veckan att det har sjunkit lite med opiatöverdödligheten i Sverige. Men vi ligger fortfarande i topp i Europa, trots att vi har den mest, eller i alla fall bland de absolut mest restriktiva narkotikapolitiken i hela Europa. Det vill säga, siffrorna ljuger inte. Vi gör någonting i väldigt, väldigt fel när det kommer till det här. För mig är det en no-brainer att eget bruk, det vill säga en avkriminalisering, måste vara tillåtet.
För att förtydliga, innebär avkriminalisering att det inte skulle vara straffbart att vara narkotikapåverkad. Försäljning, köp och innehav skulle dock fortfarande vara olagligt. En avkriminalisering bygger på idén att fler kan söka hjälp utan rädslan att bli straffad. Och det är just metoden harm and reduction som David Eberhard tror på.
Alltså skademinimering. Alltså att istället för att lagföra människor som använder illegala substanser så försöker man att minimera skadan av att de tar det. Det vill säga i bästa fall får de att sluta, speciellt om man får väldigt, väldigt illa av det. Eller att se till att man begränsar att de gör det på ett sätt som till exempel med opiater, att man har sprututbyte så de inte får HIV. Eller att man lär dem att när du inte har tagit opiater på ett visst antal dagar så kommer din tolerans att minska, och tar du samma dos igen så dör du i en överdos. Alltså den typen av åtgärder, skademinimerande åtgärder. Och kanske då som vi gör på Maria och på många andra håll nu, att man har det man kallar för LAR och att man erbjuder folk oavsett om de injicerar heroin att faktiskt få metadon eller buprenorfin som är då, ska vi säga, substanser som funkar likadant men som är inte skadliga på samma sätt som heroin.
Alicia har idag varit drogfri över 8 år och berättar att under de här åren har hon varit med om flera jobbiga händelser. Vänner som har gått bort, separationer, hon har förlorat jobbet. Men droger och alkohol har då inte längre varit lösningen på problemen. Idag ser hon trots allt tillbaka på tiden i Australien, där allt började, som en rolig period i sitt liv med många fina minnen. I alla fall om hon bortser från kokainets baksidor.
Vi hatade solen förut. Fågelkvitter. Skjut mig. Det var det värsta jag visste. Idag älskar jag solen, jag älskar fåglarna. Alltså, så. Så det är stor skillnad. Och sen såklart, ibland, som många säger, tänker du inte alls på droger? Nej, jag tänker inte på droger på det sättet. Men ibland när jag känner att jag har för mycket ansvar, jag vill typ försvinna. När livet händer, man bara, jag orkar inte mer. Så känner jag, fan skönt det skulle vara bara skjuta ut sig en dag. Men jag vet att det blir inte en dag. Då har jag kastat bort allt jag byggt upp under de här åren. Alla tjejer jag hjälper idag i 12-stegsprogram. Alltså, det är så mycket mer jag har att förlora idag. För att jag skulle vilja skjuta ut mig en dag. Det funkar inte så.
Alicia menar att tillfrisknandet för henne handlade om att sluta kämpa. Det var när hon slutade försöka vara stark och bad om hjälp och insåg att hon inte kunde vinna över beroendesjukdomen som hon kom ur sitt missbruk. Idag kan Alicia se det goda i det onda som hennes beroende av just kokain bar med sig.
Men jag är ganska tacksam över också att jag hamnade i ett kokainmissbruk, för det gick väldigt snabbt ner åt helvetet. Istället för till exempel alkoholism kan också vara en jävla utdragen process, och det är lagligt, det är socialt accepterat, pengamässigt också. Men det kostar ju sjukt mycket, och jag tog sms-lån här hemma i Sverige. Och man umgicks med folk som är kriminella, det är mycket våld. Så det är så mycket mer som drog ner mig.
Alicia arbetar idag på The House, en privat öppenvårdsmottagning som erbjuder behandlingar inom beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Där hon sköter administrativa uppgifter. Hon är också engagerad i 12-stegsprogrammet där hon hjälper andra kvinnor att tillfriskna.
Jag mår bra. Nej, men alltså, jag har liksom ett vanligt liv. Liksom. Jag älskar det jobb jag jobbar med. Alltså, jag älskar mitt arbete, det bästa som finns. Jag har en pojkvän som är fantastisk. Som inte heller tillhör det mönster jag brukar dra mig till heller. En omhändertagande, mjuk man. Bara den. Vad hände? Det är inte det jag brukar dra mig till. Liksom. Jag brukar dra mig till väldigt narcissistiska typer. Så det har hänt någonting med min inre arbete. Att jag inte tycker att det är så intressant längre. Jag känner ingen dragningskraft till stängda män.
Jag frågar Alicia, som sista fråga, om hon vill skicka med något till andra personer som är i den sitsen som hon var när hon var längst nere på botten.
Att de inte är själva. Jag trodde jag var själv, annorlunda. Så, det har jag tyckt ända sedan jag var liten, att jag var annorlunda och inte passade in och allting. Det finns människor som sitter och har fått en lösning på sina problem, som idag lever fina, bra liv. Jag trodde ju bara för att jag skulle bli nykter och drogfri så skulle jag ha tråkigt liv. Jag skulle inte sitta här efter 8 år och vara nykter och drogfri, men jag tyckte mitt liv var piss, tråkigt. Jag har tråkiga dagar precis som alla andra. Jag har roliga dagar, livet händer, men jag skulle liksom inte sitta här efter alla dessa år om det här inte var ett bättre alternativ. Så det finns ett bättre alternativ. Och det finns skillnader med att jag har tillfrisknat idag också. Så jag trivs i mitt egna skinn idag. Jag trivs att vara själv. Jag älskar att umgås med mig själv. Jag hatade att umgås med mig själv förut. Så att det finns någonting bättre. Och det finns hjälp att få. Och 12-stegsprogram, alltså all in där. Alltså man har liksom massa nya vänner. Och alla är lika koko som en själv. Och alla känner igen en. Alla pratar samma språk. Jag kände mig så hemma så fort jag satte min fot. Första mötet jag var på kände mig hemma direkt. Jag bara, här förstår människor mig. Så det vill jag ge till folk som är i missbruk. Att det finns ett bättre alternativ. Och det kanske inte alltid är jättelätt i början, men det kommer vara värt det.
Om du funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om, kan du kontakta droghjälpen.se. Där finns information, råd och stöd. Även för närstående. Och det är helt okej att vara anonym. Du har lyssnat på den tredje och sista delen av LAD, en poddserie om kokain. Jag heter Viktor Mejdal. Ljudmix gjordes av Albin Boman. Tack för att du har lyssnat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.